morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Det är onsdagen den 23 juni 2004, klockan är 2,5 minut över 7 på morgonen. En underbar sol lyser in här över Saltsjöbaden just nu. Och över hela Nacka skulle jag gissa då. Väldigt vackert, men det har regnat väldigt mycket de senaste dagarna. Alldeles otroligt har det smattrat på taken här då. Jätteordentlig rotblöta, så nu ska det börja växa ordentligt efter det här. Ja, det kommer ju fortsätta vara lite regn förstås. Under förmiddagen idag så blir det lite regnskurar förmodligen. Och de minskar då under eftermiddagen, men molnen ligger kvar. Kanske till och med ökad molnighet under eftermiddagen. Och sen ikväll då smäller det till, då blir det mulet och ännu mer regn förmodligen. Även så under natten. Termometern pekar på 18 grader här. Jag vet inte om det är för att den sitter i solen eller för att det är nämligen dagsnoteringen. Det ska inte bli mer än 18 grader idag har de lovat. Så att det ska, ja, det är väl inte så här 14-15 grader just nu. 13-14 sådär. Uppskattar jag. Solen gick upp 3.36 och går ner 22.05. God morgon, jag heter Lasse Lundeberg och finns här på vardagmorgnarna. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Telefonen inkopplar här också. Jag kom av mig lite för att jag hade sån här hörning från datorn här, så att man liksom fick repris på sig själv. Jag vet inte, så bra i det. Så bra i det, inte hör det så många gånger. Så att det var därför jag kom av mig lite grann. Telefonnumret hit om man vill vara med i rundradioutkastningen direkt denna onsdag morgon 23 juni är då 08 716 44 17. Det är 08 716 44 17. Ernesto Cortázar står för det musikaliska inslaget i denna rundradioutkastning. Ja, det är väl trevligt med sina låtar och vakna till lite försiktigt. Och... Alltså, jag har inte hunnit följa den här senaste vårens utveckling, för jag har suttit begravd med datorer de senaste en vecka nästan. Och håller på att programmera och lyssna, fixa och trixa och dragit igång några musikkanaler som man kanske har berättat om. Jag körde ju en hel del sån här rockabilly och country och bluegrass och blues och folkmusik då på min musikkanal. Men jag började svänga om den, jag började köra lite mer lugna låten nu. Det var dags för ett formatskift efter en hel månad eller vad det var. Så att jag är i takt med en del kommersiella radiostationer här i stan. Jag ändrar format varje halvår. Men jag har då... börjar gå över till de här lugna, såna fina, mjuka, melodiska låtar. Som Linda Ronstadt och gamla Bee Gees-låtar och Hall & Oates och lite såna här mjukare, trevliga, fina saker. Sånt här bara lägger, jag tycker det är trevligare. Så gick jag över och började sända stereo också, för jag tyckte det var roligare. Så det kan man lyssna till på radiolars.com, så ligger en musikkanal och det är bara låta nonstop. Och när jag har fått hjälp här så att nu är det lite bättre ljud också. Jag fixar till ljudet här lite grann så att det liksom låter lite bättre också. Och så har jag då förstås den andra kanalen med det gamla rundradioprogram. Sådana här hetsshow, DJ-show och sånt där. Det är kul. Så det ligger och snurrar på den andra kanalen. Och på den tredje kanalen så brukar detta program snurra. Det har varit lite uppehåll med det, för jag har inte haft datorkraft till att göra allting på en gång. Och det har varit så mycket trassel så att jag har stängt av den här sändningen av de här programmen på internet. Så jag kanske lägger upp dem någon annanstans istället. Så ligger det till. Diverse olika program som snurrar. Det är helt fantastiskt. Bara för några år sedan så var det jättekrångligt att bygga radio och automatik med radioprogram som stod och gick dygnet runt. Det var någonting krångligt. Jag kommer ihåg att de kämpade med det på radiohuset för utlandsprogrammet, att det skulle kunna stå och snurra dygnet runt program. Och nu så har jag det hemma, en gammal dator. Jag har fått så här, jag har fått datorer av folk, datorer som de inte vill ha längre, som ska kastas och ge något till mig. Och så jag har fått hjälp att dra igång så att det står och går dygnet runt med de här senaste radioprogrammen, bara som en liten hobby så där. Det är helt fantastiskt. Någonting som var så krångligt för några år sedan, det kan man nu göra bara med, jag är på samma vänsterhand, men man kan göra även som hobbyist. Och dessutom så går det faktiskt att höra över hela jorden, precis som utlandsprogrammet, fast via internet. Så att världen har verkligen förändrats. Nu har jag tre små radiokanaler gående på internet här. Ja. Man vet inte om man ska bli fartblind eller inte, men det har hänt mycket i med datautvecklingen. För att tala om den debatt som har kunnat utökas. Jag måste öppna lite, det blir så väldigt mycket sol här så att jag får öppna för att släppa in lite av luften. Men så nu finns möjligheten att debattera och följa med vad som händer runt hela jorden. Jag vet inte hur mycket folk gör det, fortfarande så är de allra flesta låsta vid stora medier i Sverige. Sveriges Radio, Sveriges Television, DN och Svenskan och de där otrevliga kvällstidningarna kanske också. Så att det har väl inte... I praktiken förändrar, tror jag, media Sverige, medievärlden i Sverige. Men det kommer väl att förändras med tiden mer och mer, sakta. Framförallt är det väl unga som mer och mer kollar in internet. Och det kan ju då innebära en stor förändring, eftersom det ju faktiskt är så att de stora svenska media, de som styr mycket av den politiska utvecklingen i Sverige. En liten sammanhang med det där var ju naturligtvis det med junilistan, hur man skulle göra med dem. De var ju helt nya och fick därför inte vara med i slutdebatten på TV-huset inför EU-valet. Och det visade sig att de tyckte det var konstigt, men det är, som jag berättade då, det är just den frågan hur mycket makt man ska ge journalisterna och hur mycket man ska ge det politiska systemet själv. Och för att inte ge politikerna fullständig makt så säger man ibland att, förlåt mig, för att inte ge journalisterna fullständig makt så sätter man ibland upp regler för hur mycket tid olika partier ska ha inför ett val eller olika kandidater. Och då måste man gå efter någonting, och då är det så att det finns ju ständigt massa partier som alla blivit inröstade, aldrig kommit in. De kan vara helt nya eller de kan ha funnits länge men inte fått så många röster. Och de brukar man inte ha med i sådana här slutdebatter. Man brukar bara ha de som har bevisat sig ha sitt folkligt stöd. Och därför kom inte junilistan in, för de hade inte varit med. Och hur ska man annars göra? Antingen kan man gå på opinionsundersökningar, men det blir de ett ledare politiska, demokratiska maskineriet plötsligt. Och det ska de väl inte vara egentligen. De är ju fristående och inte officiella institutioner. Och ska journalister bara bestämma? Ja, då är vi där igen med mer och mer makt hos journalistkåren. Så därför har man regler i många länder. Man har samma sak i USA med equal time inför ett val. Så ska olika kandidater ha equal time i de kommersiella stationerna. Och därav då i Sveriges Television så kunde man inte släppa in junilistan. Och jag vet inte hur många andra det fanns. Jag har inte följt med så noga. Men jag gissar att det fanns en hel del andra partier som också är seriösa partier. Nu tänker jag inte på sådana som Kalanka-partiet, utan det är seriösa partier som inte fick vara med i slutdebatten därför att de inte har fått röster i tidigare val. Så det var samma sak för dem. Det gäller inte bara junilistan. Så att det verkade lite konstigt kanske att junilistan på något sätt var så kända och stora och hade så stort förhandsintresse men inte fick vara med. Men å andra sidan, hur ska man bedöma det där? Ska man gå på opinionsundersökningar? Det blir väldigt konstigt. De är ju inte som sagt att räkna med som politiska instrument. Det är bara val som ska avgöra. Eller ska man gå på journalisternas godtycke? Då är det där igen. Det är det man vill försöka begränsa något. Så att jag kan förstå att de inte kom med, även om det är många som kanske tycker det var konstigt. Men det bör man se sammanhanget lite större. Anledningen till att man vill ha mer om i slutdebatten då från många av gräsrötterna var ju så att de hade varit med i media tidigare. Många andra har ju inte blivit uppmärksammade i media och därför fanns det inget sug efter dem. Så att då är vi där igen. Det är alltså frågan hur mycket makt som ska ges journalistiken. Så långt om junilistan, jag tar upp det, för jag har sett i debatten ute på internet att det är många som inte tycks förstå det här. Varför inte SVT hade med junilistan? De tycker det verkar journaliststyrning och maktövergrepp, och de förstår inte att det är precis tvärtom. Det är precis tvärtom. Precis tvärtom. Så det är inte alltid så enkelt med det här med demokratipraktiken. Precis innan klockan 7 här så var det en intressant repris på Radio Nacka 99,9 av den här båtflykten vi gjorde. Det var intressant. Vi seglade runt på Järlasjön i Iran. Och ganska lustig för Ran. Är inte det namnet på ett annat skepp där uppe i vid Ålandskusten, om den nu ligger där? Det är alltså en ny radiosändare vi väntar ska komma igång på mellanvåg på Radio Nords gamla våglängd 495 meter, 603 kHz. Men den har inte kommit igång än. Så att det är ett sådant projekt som vi går och väntar på här vid radioentusiaster. Vi går och lyssnar på mellanvågsradion då och då, sen de har kommit igång. Den båten heter till och med också Ra eller Ran. Så det var intressant. Men vi var ute och seglade på Järlasjön i alla fall, och det var väldigt intressant och få reda på mycket av historien där kring. Jag tyckte det var intressant att kolla in Nackamasterna så här. Nej, jag har inte varit så nära dem på jättelänge nu. Se alla nya antenner de har satt upp. Sen när jag växte upp, den är fullsmetad med antennerna där. Det är de där. Så det var intressant. Annars har vi en del lite tristare saker som har hänt i Nacka. Jag tittar i Nacka Värmdeposten. Nu ska vi se, vad var det stod? Polisen varnar för nya slags inbrott. Va? Vad är det här? Nu ska vi se här, 23, sidan 23. Det här gör nu har säkert något fint namn hos radiokonsulten. Någonting med alltså direkt närhet och personlig närhetskänsla och någonting fint, ännu finare heter det säkert när man alltså som radiodiskjockey berättar vad man gör sådär direkt och nu och här. Det är här och nu då. Jag vecklar upp tidningen nu här. Jag har den här bevisligen. Polisen varnar för nya inbrott. Två typer av inbrott ökar just nu i Nacka och Värmdö. Den ena är när någon bryter sig in medan man ligger och sover. Det här låter inget kul, men det står så här alltså i Nacka Värmdöposten som berättar om en ny typ av inbrott som sker när folk är hemma. Eller när folk bara är ute sådär en timme eller så. Den andra typen av brott är när gärningsmannen tar sig in i ens bostad medan man är tillfälligt ute. Bara de senaste 2 månaderna har 12 inbrott ägt rum under tiden medan husägaren varit hemma. Och 6 inbrott har inträffat när ägaren lämnat huset för ett ärende under 1 till 2 timmar, skriver Nacka Värmdeposten. Det senare kräver att någon håller huset under bevakning, säger Bertil Öster, informationsansvarig på Nacka polisen. Ja, han fortsätter. Jag tror det är några som satt detta i system. För hur kan de annars hålla koll på exakt när en människa lämnar sin bostad? Och hur lång tid de har på sig att begå brottet? Jag vill leta efter mina glas. Alltså jag skulle behöva mina läsglasögon. Oj, där. Vad har jag lagt dem nu då? Jag vet inte vart de är. Nej, jag får fortsätta utan läsglasögon. Då ska vi se. Obehagligt. Passande rubrik. När ägaren kommer tillbaka upptäcker han eller hon att någon varit inne och stulit värdesaker. I det fall som nämns ovan har bostaden varit låst när brottet begicks. Inbrott nattetid upplever många som särskilt obehagligt, fortsätter Bertil Öster, informationsansvarig på Nacka polisen. Och det är eftersom en främmande människa har varit inne i huset medan du legat och sovit. Gärningsmännen tar sig då in genom att snabbt och tyst borra sig genom dörrar och bryta upp fönster. Det finns ett antal sätt att försöka skydda sig mot såna här händelser, enligt Bertil Öster. Den första kan vara sig att skaffa sig inbrottssäkra dörrar och fönster. Och sedan behöver man inte lägga sin handväska precis innanför ytterdörren. Och ser du en okänd person röra sig i området, så kan du fråga vänligt om du kan hjälpa till med något. På så vis talar man om för en eventuell gärningsman att de boende håller koll på vilka som vistas i deras område. Att ta hjälp av grannar, att hålla gräsmattan klippt och brevlådan tömd när man är borta på semester är också bra, fortsätter Bertil Öster. Det har inte skett någon ökning av antalet inbrott i permanentbostäder totalt sett under perioden januari till och med maj i år. 87 anmälningar i Nacka och 22 i Värmdö motsvarar ungefär förra årets siffror. Från att tidigare inte har brytt sig så mycket om hur inbrottssäkert det egna hemmet är, har Bertil Öster numera larm i huset. Han har även säkrat dörrar och fönster med särskilda haspar och lås. Enligt en artikel i Nacka Värmdö-posten som kom igår, det är Eva Strandberg som har skrivit den. Hon har även satt upp några tips mot inbrott här. Bling! Ja, det är en sån här liten bullet som det heter på engelska, en liten rund prick här. Bling! Sätt lås på balkongdörren. Bling! Sätt lås på fönster. Bling! Lås eller skruva igen källarfönster. Alternativ, sätt galler. Bling! Gör så det inte går att borra sig in vid låset på ytterdörren. Bling! Se till att genomgångsdörrar från garage till bostad är låst. Helst ska den dörren ha ytterdörrkvalitet. Mm. Det bästa är väl att sova nära ytterdörren som man märker om man är där. Ja, det bästa är egentligen att ha en hund förstås. Eller två. Men det är klart, inbrotten när någon ligger och sover är ju inte så roliga. Men det är kanske bland det värsta. Och även om man är borta tillfället en kort stund är det ju konstigt. Så det är någonting som har ökat i Nacka. Jag har även hört det ifrån folk jag känner som har sagt det är sådana inbrott som har ökat. Och som sagt, det bästa är väl att hålla koll och vara lite vigilant som det heter på engelska. Jag vet inte vad det heter på svenska. Aggressiv, men aggressiv är inte rätt ord. Men om det kommer någon okänd sådär så kan man liksom hålla koll på dem och titta på dem. Och bara låta dem märka att man finns där och tittar och frågar dem och sådär. Det är folk som kommer ringa på dörren och säger att de ska sälja någonting. Och då undrar man ibland lite vad det är för typer och sådär. Ja, om du har tips om det här eller har varit med om någonting eller kanske kan berätta mer, för att ringa hit till Radio Nacka 716 44 17. Igår på Sveriges Television, nummer ett, satt vi och tittade, min mamma och jag, i ett par tre timmar. Jag brukar inte titta så mycket på tv, inte hon heller, men igår så satt vi där och kollade. Det var en lång föreställning om Albert Speer. Hette han Albert i förnamn nu igen? Jag kommer inte ihåg, men det var en av Hitlers närmaste. Och Albert Speer var då, man kan säga, arkitekten. För en av Hitlers idéer var ju här med arkitektur. Genom arkitektur så skulle den nya människan danas, och den skulle liksom med stor respekt och makt och fyrkantighet och räta linjer och renhet och sådär skulle även visas i arkitekturen och få folk att liksom sträcka upp sig och falla in i ledet under socialismen. Det var det som var tanken. Som lite blandning av klassisk grekisk sådär, arkitektur och med lite de här nya stilenliga, raka, rena, så här rasrena då, så skulle det även synas i arkitekturen och få folk att bli goda socialister. Om de var arier och skulle väl känna sig utstötta om de inte var arier i sig också. Det var väl två delar av det där som arkitekturen skulle göra. Så Albert Speer var ju då viktig eftersom han var arkitekten i dubbel bemärkelse av mycket av det som byggdes då inför. Har ni sett de där gamla filmbilderna med Hitlers tal? Han står, det är tusentals människor i reta linjer och det är såna höga kolosser, kolonner då med nazisternas variant av hagkorset och med på höga fanor och höga staplar och sådär. Och det var Albert Speer som arkitekten bakom det, så det var intressant. Det planerades även att bygga en ny huvudstad som skulle heta Germania. Den skulle väl ligga i Berlin då. Det skulle bli ett nytt namn för Berlin, om jag förstod saken rätt. Den skulle vara byggd, eller fylld av dessa saker. Man skulle bygga en triumfbåge som var större än Frankrikes. En Paris triumfbåge och så vidare. Byggnader som var större. Allting skulle vara större och bättre. Och fyrkantigare och renare och rakare och sådär. Och igår då på tv så hade man en dramatisering av Albert Speers liv. Han var alltså en av dem som var med i Nürnbergrättegången där de flesta avrättades av Hitlers kompaner. Men han var en av dem som inte avrättades utan fick 20 år i fängelse. Var inte han den enda? Jag tror han var den enda som inte avrättades. Jag kommer inte ihåg. Men det var han som satt i Spandau-fängelset då, som han var den enda fången där, va? Satt i 20 år från ungefär 47 till 67 eller vad det nu blir. Eller 46 till 66. Och det var, man kan säga som, alltså jag är ingen sån här teaterkännare eller filmkännare eller dramatik, men jag kan säga att som dramatik var det väldigt bra, väldigt intressant. Framförallt huvudrollsinnehavaren Landau, vad hette han nu? Jag vet inte. Det var så en produktion gjord i Sverige med svenskar av många som Göteborgs skådisar tydligen. Och Göteborgs stadsteater var väl inblandade där. Så det var en svensk produktion. Men det var bra. Det var rent allmänt var det väldigt bra berättarstil. Det var lite mycket sådana svishande effekter och kraschande lite. Men det var liksom hela alltet var väldigt dramatiskt gjort. Och det fanns en mening. Och den Albert Speer, det handlade mycket om hans liv. Hur han gick med nationalsocialisterna eller NSDAP. Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei, eller hur det blir, NSDAP. Och han gick med det långt innan kriget alltså. Och hans personliga, psykologiska och känslomässiga utveckling och hela vägen då från det, hur han förändrades under den här tiden och hur han blev, så att säga, upplyft av Hitler till att få bli en av hans närmaste, och hur han blev väldigt, Hitler var ju rikskansler då, så det var någonting väldigt fint och speciellt. Och, men han var alltså arkitekt, och hur han sen av Hitlers utsågs till att bli någon form av krigsminister. Jag kan inte alla naturerna, men Hitler överförde honom tydligen till någon form av kommandant för ledinvasionen mot Sovjet och sånt där. Men så det var intressant, väldigt dramatiskt och lite intressant, kanske lite mycket psykologi. Fast jag måste dra ner, det blir så mycket sol här. Fast en sak, jag ska berätta, det är en sak som jag tycker är lite jobbig med det här som jag ska berätta om mer senare här. Jag ska bara ta en liten paus för att jag måste stänga till lite här. Det är så väldigt mycket ljus. Ut i solen lite här när man ska prata om såna här mörka saker. Ska man sitta och kura i en liten källare och sådana propagandaradio. Man ska säga så på någon film för jättelänge sedan om jag var nere och gick i en mörk källare, sådana här mörka hål, källarhål, och så öppnade en liten dörr i väggen, en liten sån här skrubb, och där satte någon kurad så här över en mikrofon och sådana här propagandaradio. Det var så kul. Så körde propagandaradio och satt där med lite mikrofon så här. Ganska kul. Men i alla fall så jo, det var väldigt intressant. Om den där pjäsen igår på tv, om det var till för att göra en väldigt dramatisk, intressant föreställning, vilket den väl var, för det vill ju regissörer och skådisar. Och så vill man kanske använda då bara som backdrop, eller så man måste ju ha ett skelett, en story att arbeta kring. Och då vet jag inte om det var det här med Hitler och Tredje riket och nationalsocialismen, om man bara ville ha det som backdrop för att göra en intressant pjäs. Det är egentligen så skådespelare tänker, och då var det intressant. Då var den väldigt bra gjord. Väldigt gripande och intressant. Men det är en hake här. Det är nämligen så att i Sverige så har man inte fortfarande gjort upp med nationalsocialismen och med nazismen och Hitler. Eftersom, ja, det finns några goda skäl till det. Jag ska komma till det. Och alltså som pjäs var det väl intressant, men eftersom det är någonting som saknas egentligen i västs historiebeskrivning. Tyskland förlorade kriget, nationalsocialisterna förlorade. Och de andra socialisterna, kommunistsocialisterna, som är ungefär samma sak, de vann, kan man säga, när det gäller att Sovjet var en av vinnarna. Men också att en stor del av de så kallade eliten i Europa består av sådana. Men, och det här innebär att, alltså det vore egentligen väldigt viktigt, väldigt intressant att gå igenom mer seriöst vad hela nationalsocialismen var som Hitler höll på med. Därför att det var inte bara Hitler. Det var ju faktiskt en enormt stor rörelse. Det var ju, han hade ju stöd av så gott som hela tyska folket, de som var arier. Och han hade så gott, hade stöd av väldigt många i Sverige och i stora delar av världen. Han hade också många motståndare naturligtvis. Och det är det här man liksom måste göra upp med. Därför att i den här tv-serien igår, som handlade om Albert Speer, var intressant. Där framställdes Hitler som en galning. Och det var han ju, det ser man ju på gamla bilder, filmbilder från honom. Och nu talar jag om äkta dokumentärfilmer och foton av honom. Men man hör ju att det är en psykopat, eller att det är i bästa fall någon som är psykiskt störd. Men i värsta fall någon som är galen. Och det är en sak, men det är ju inte intressant att det finns någon psykopat här och där. Det finns ju, Saddam Hussein är också lite sån, och det finns ju folk som är skickliga på att manipulera, man kan vara trevlig utåt. Fidel Castro är också en sån som liksom förtrycker hela sitt eget folk för att själv ha det bra, precis på samma sätt, även om han har ett mer charmigt yttre. Och Så här framställs återigen Hitler bara som en konstig galning liksom. Men då får man inte hela förklaringen. Hur kommer det sig då att liksom, det var så många som stödde honom? Ja, det gavs en liten sån förklaring att Tyskland var ju väldigt nedtrampade efter första världskriget och det var inflation och folk hade fattigt och var det 6 miljoner arbetslösa och sånt där. Så det var en chans att komma tillbaka. Yeah, yes, naturligtvis. Det var ju det. Det var ju till stor del det. Men det är ju mer än så. Och det är det här som jag tycker är så skrämmande, nämligen att den grogrund som fanns i Tyskland och Österrike och till andra länder, även i Frankrike faktiskt, den grogrund som fanns för socialismen och som då Hitler kunde spela på och liksom säga rätt saker och så vidare, den grogrunden finns i Sverige, har alltid funnits. Och om vi inte gör upp med vad som hände med Tredje riket, försöker se de här linjerna mer öppet, om vi inte gör upp med det så kan det hända igen. Och då kan man säga att Sverige är ganska fredligt land och litet land, så att det inte, man tänker det är inte så historiskt att det kommer en sån här. Ja, det stämmer nog att om det kommer en sån bara i Sverige, men nu hänger vi ihop med Europa genom EU mycket mer. Så det kan ju komma en ny Hitler i Europa. Och då kan Sverige återigen bli en av dem som liksom sjunger med den kören. Men varför gör vi inte upp med det här då? Vad handlar det om egentligen? Jo, det är ju så här att ska man förenkla, det är viktigt att förenkla den politiska debatten, för man kan förlora sig i detaljer och sånt här, men ska man förenkla den politiska debatten till att börja med, så man kommer någon vart, så kan man säga att det finns två motpoler i den här debatten. Den här socialistiska strävandena är ganska starka, och de, vad ska vi kalla den andra sidan, liberala, det ordet har ju blivit lite förstört också, men alltså det finns ett strävande att det ska vara samstämmighet, alla ska göra samma sak, det här med lagom, att lite jantelagen, mycket av det här som Sverige har väldigt mycket av och som har varit någonting väldigt gott, eftersom det har fungerat i bondesamhället. Det har gjort att vi har kunnat hålla fred med varandra och inte kriga och kiva och bråkas. Och att man har kunnat hjälpas åt både med skörden och så vidare. Själva ordet lagom, det var att när man skulle äta mat skulle man inte ta för mycket så att som andra inte fick. Man skulle inte ta för lite, för man skulle ju arbeta sen också för hela. Så att lagom är alltså orden lag och om. Maten skulle räcka laget om, därför skulle man ta lagom. Och det är ett av de vanligaste orden i svenska språket. Och ett ord i engelskan i Amerika är excited, som inte finns en riktigt bra ord i svenska språk. Jag tror att vanligaste orden i Amerika faktiskt excited. Och ett av de vanligaste i Sverige är lagom. Det är svårt att hitta svenskt ord för excited som liksom funkar bra i vardagsspråk. Igår på ett annat, nästa program ska jag berätta om, så använder man ordet spännande. Det var när man skulle bygga om ett torp. Det är sådana här program om tips som man bygger om torp. Och då gick programledaren in och sa, det här rummet är spännande. Jag undrar, vad är det som är så spännande med det här rummet? Men han kunde inte hitta något annat ord för excited. Nåja, exciting. Men, så, varför görs, jo, den andra strömningen då, den politiska, det är den här, ska vi kalla för frihetliga, att individen är viktig. Och det är individen som bygger sitt eget liv, och det är individen som räknas. Det är den andra strömningen, om man ska förenkla hela. Och staten får ju olika roll, för att i den första modellen, den mer socialistiska, där växer staten ihop med folket. Och varje människa är inte så viktigt, att man är bara en del i gruppen, och det är grupper då som blir viktigare. Det är ett grupptänkande som finns i socialismen. Och det andra tänkandet, där är staten liksom en form av motpol. Staten finns bara till för att reglera, för att skydda de svaga, så att inte några starka ska ta över i ett fritt system där man kan göra vad man vill. Så att staten får olika roller där. Och så det är de två, väldigt förenklat sett, de två motpolerna i det politiska systemet. Och Hitler företrädde ju då den här socialistiska idén där alla ska tänka lika. Och det är alltså exakt samma idé som Lenin företrädde. Och Mao och Stalin och Pol Pot och hela det där förtryckargänget. Och de kallar sig för socialister allihopa, det är ingen tillfällighet. Men här i Sverige då så förlorade, eller Europa ska jag säga, nationalsocialisterna förlorade och de andra socialisterna vann, kan man säga. I form av Sovjet då som vann, men även annars. Och då är det så att dagens socialister, som då är många, hyllar Lenin och hyllar Fidel Castro mer eller mindre, eller hyllade Mao. Det är bara det att de här herrarna är alltså samma sak som Hitler var. Det är samma grej. Men det vill ju inte då dagens socialister låtsas om, för att Hitler har onekligen fått ett dåligt rykte, förtjänat. Och han har gett socialismen ett dåligt rykte, och därför har man till och med slutat. Man säger inte ens nationalsocialism idag, utan man har liksom, man använder förkortningen, ett slanguttryck som är nazism, som är ett, bara en förkortning av samma ord. Och vad jag vet så använde de nationalsocialisterna aldrig det ordet själva. Utan det var ett, vad jag vet var att nazismen är ett slanguttryck som möjligen kan ha varit nedsättande från början, men nu har blivit ett standardord. Och det är klart att vänstersocialisterna, om vi kallar dem för det, de vill ju hellre använda ordet nazism, för att då kopplas det bort det här att egentligen var vanlig socialism det handlade om. Det är liksom samma sak. Och det är det jag menar. Det är det som är så viktigt att göra upp med. Jag ska också säga innan jag går vidare att man kan inte dra alla över en kam. Det finns olika grader av socialism. Vi har ju socialdemokrater som är en betydligt snällare och trevligare form av socialism. Och det är därför man har det i sitt ord, socialdemokrati, att man har även demokrati med där. Så att man ska inte dra ihop alla en kam, men faktum är att det är samma grundtanke, det här med kollektivet, som finns i bägge fallen. Och det är väl frågan hur rabiat långt man går och hur farligt det kan bli och så vidare. Men det är viktigt att hålla distinktionen, men jag tycker inte man ska ha någon distinktion mellan Lenin och Hitler. De kan man i så fall lägga i samma låda, men däremot kan man ha skillnad mellan socialdemokrati i Europa och socialism, ren socialism i Europa. Även om det jag säger att det är grader av samma sak. Och även om det jag säger att många socialdemokrater vill egentligen införa socialism, men de vill göra det i små steg. Steg för steg för steg, istället för en revolution. Det kan man faktiskt säga. Men det finns också många socialdemokrater som vill behålla, ska vi säga, status quo. Som vill behålla en demokrati. Men ha mer av allmänt inflytande. Nåja. Men då har vi alltså problemet att varje gång Hitler framställs så är det bara som en galning. Vilket han var. Men då sopar man undan hela den här seriösa diskussionen om varför han hade sånt stöd från hela tyska folket. Det är nästan helt okänt också idag. Han hade mycket större stöd än vad Lenin hade borta i Ryssland för sitt maktövertagande. Lenin gjorde mer av en maktkupp, en statskupp, för att ta makten. Och han tvingade sig till makt genom att skicka ut soldater som sköt ihjäl folk i byarna, och han ordnade massvält för att liksom knäcka folket. Medan Hitler däremot hade stöd av folket. Det hade för att göra med att Tyskland redan hade blivit knäckt. Så att Lenin var ju tvungen att först göra det jobbet. Ryssland var ju inte knäckt på samma sätt. Det var ju liksom, det var förtryck under tsaren, men det var inget totalitärt förtryck. Så att folk på något sätt levde och de arbetade i byarna. De liksom på något sätt rullade på i stora drag. Så att han var tvungen att gå in och först bryta ner, att sen kunna bygga upp. Och det var det som Hitler fick hjälp med, att Tyskland var så nedbrutet. Och var därför Hitler blev mer populär bland folket. Han behövde inte liksom ställa till sattyg mot sitt eget folk som Lenin var tvungen. Så Lenin gjorde mycket mer av ett hästjobb för att först bryta ner och sen bygga upp. Så att det är en skillnad. Men det är mer en taktisk skillnad. Det är ingen skillnad i grunden. Det är liksom samma idé i grunden. Och det är det här som man då aldrig gör upp med, om man då ständigt bara framställer Hitler som en galning utan att gå in på hela den stora bilden. Och det är klart att det vill ju inte dagens vänstersocialister, för då hamnar ju de i strålkastarljuset. Att det liksom är för samma sorts samhälle många av dem kämpar för, som det Hitler ville. Och det tyska folket ville. Och som Lenin ville. Och det var väl delar av ryska folket som också ville ha kommunismen, men så att det där tycker jag är så trist, när liksom återigen är bara en sån här en teaterföreställning, som annars var en intressant teaterföreställning, men där man återigen bara gör en karikatyr av en ledare, som där man skulle kunna ge hela bilden. Ja, jag tycker det är viktigt att göra det, för att vi kan alltså få ett nytt tredje rike igen. Och nu behöver det ju inte vara socialismen som är... Det här är en annan sak. Många säger liksom att kommunism och nazism är motpoler. Men det är ungefär som att säga att ja, AK och Djurgården är motpoler. Men det är bara fansen som tycker det. Jag är inte direkt insatt i fotboll. Det är väl fotboll, va? Eller hockey? Nej, bara skojar. Nej, men det är fotboll. Men jag är inte direkt insatt i det. Och backar man tillbaka och ser lite på distans så måste man ändå säga att olika fotbollslag är ju väldigt lika varandra. De är ju faktiskt väldigt lika varandra. Det är bara fansen som tycker att de är ljusår ifrån varandra. Men annars är de väldigt lika varandra. Och det är samma sak med Lenin och Hitler. Och med kommunism och nazism. De är väldigt lika varandra. Det är samma sak. Det är bara så här, utanpåverken som är olika då. Att de ena hade liksom hammaren och skäran och man hade hakkorsen. Men det är bara detaljer. Och det är det som dagens socialister inte vill låtsas om. Det är därför de förtiger en stor och viktig del av historien som vi skulle kunna lära oss av om det liksom, vi kunde debattera och göra upp med den och vara mer öppna med den. Och eftersom det saknas en sån öppen debatt i Sverige så tyckte jag det var trist med den här pjäsen igår, att det liksom ytterligare, återigen bara var det samma story. Men som sagt, jag vet inte om det var det som var pjäsens avsikt. Det kanske var mer att göra bara en dramatisk pjäs, en dramatisk teater om ett människoöde. Och det var ju faktiskt så att den här huvudpersonen Albert Speer, han framställs ju som en riktig människa med olika sidor och olika mänskliga sidor. Så han framställs ju på ett välbalanserat, kan man säga, att det är öppet sätt. Gjorde vi en flera. Så man får väl säga att det var det var. Men som sagt, vem vet, kanske får vi någon gång gått en... Jo, jag skulle säga det, ett annat förtecken. När vi alltså står inför risken, vi har en grogrund i Sverige för ett nytt sån här tredje rike-fenomen. Men det behöver alltså inte vara... Jag sa att det kan antingen vara kommunism eller nazism, det är samma sak. Det var nära att det blev kommunism då när Sovjet fanns. Och det kan fortfarande bli det även utan Sovjet. Men det kan även bli något annat. Det kan bli islamism. För det är ju det totalitära samhället som är faran. Och det är ju de mekanismerna och det är ju det som är det farliga. Om ledstjärnorna är liksom Lenin eller Stalin eller om det är Osama bin Laden. Vi kan alltså... I förlängningen få, det har vi redan i form av militanta islamister, terrorister, så har vi redan det. Men de har inte blivit så starka i Europa än så länge. Men det är alltså därifrån vi kan få nästa totalitära rörelse. Och som sagt, vi ser väl redan en del av de sakerna. Och det var det som... Därför Saddam Hussein är intressant, för att han kombinerade alla de här sakerna i ett. Han förstod mycket av det här och han hade både Hitler som förebild och även Stalin som förebild. Och även med militant islamism såg väl han en möjlighet. Han var ju på väg att... Han var inne och rotade alla de här gamla sakerna och skulle bygga upp ett nytt tredje rike. Han försökte i alla fall. Nu har väl han aldrig få sånt riktigt stort stöd i den muslimska världen som däremot en Osama bin Laden fick, ungefär som Che Guevara för Europa. Så det finns de här strömningarna och det är väldigt viktigt att se den här, hur de här mekanismerna fungerar, och det är väldigt enkelt. Hitler förstod sig på det där. Han pratade om att det var askan. Först bränns allting ner och bryts ner. Sen är det askan. Reser den och säger den nya fågelfenix. Och Lenin hade ju legat före. Det sägs att Hitler såg Lenin som en förebild. Lenin hade ju också insett det här. Det var därför han liksom bröt ner. Han var tvungen att bryta ner och förstöra mycket av det ryska samhället för att sen kunna verkligen befästa sin makt. Att allting skulle gå via kommunistpartiet. Och vi kan se lite liknande idag i de som vill vara diktatorer eller småpåvar härskare världen över. De vill gärna hålla sitt folk nere. Titta på Fidel Castro. Det är inte bara frågan om att klättra upp till makten själv, det är också frågan om att hålla folket nere. Och vill man vara elak, nu ska inte jag vara så elak, men vill man vara elak så kan man säga att en del socialdemokratiska ledare i Sverige har kört samma idé, nämligen att hålla folkets levnadsstandard inte för hög, inte för bra. Det gör man genom att sparka på småföretagare framförallt. Liksom så att folk inte har det för bra i Sverige. Så att det ska bli lättare att hålla koll på folket och hålla nere. Men jag vet inte, jag vill inte riktigt, jag vill inte dra någon parallellerna rakt av, för jag tycker det är stor skillnad på socialdemokratin och de här rena socialisterna. Så jag tycker att man ska, det är farligt om man drar allt över en kam när det inte stämmer, för då förstör man debatten. Däremot ska man lägga det i samma ask när det är samma, som en Hitler och en Lenin till exempel. Nåja, så att det finns alltså en grogrund i Sverige för någonting sånt att komma tillbaka. Och vi har även som sagt den andra varianten av totalitarism just nu. Det är då islamismen, den militanta islamismen. Därmed har jag inte sagt något ont om islam i sig, vilket jag inte tycker alls är samma hot, för att de stora världsreligionerna, kristendom, judendom och islam, är ju i sig i första hand religioner, och de bygger i första hand på ett personligt förhållande mellan individ och Gud och religion, och då är de faktiskt, alltså jag, frihetsrörelser. Men så fort det sitter någon, så fort någon sätter sig mellan dig och Gud, då vet man att det är farligt. Om det är en präst eller om det är en diktator eller socialistledare, som då vet man att det är fara för det. Så i alla fall, det där är någonting som vi borde ge upp med. Men sen senare på kvällen så var det ett väldigt trevligt reportage om att bygga hus. Det kom då, det var så här sommartorpet, hur man liksom bygger om sitt lilla torp. Det var gjort av Örebro TV. Och då, det var så snyggt gjort. Förmodligen märkte inte de flesta då som bara var intresserade av hur man bygger hus och sånt där, som vanliga tittare. Alltså, när de hade gjort det där reportaget, de hade alltså, man såg då hur han gick, han började prata, så gick han, och så plötsligt var han inne i nästa ruff. Kameran hade alltså åkt parallellt med att han pratade och vandrade, så följde kameran med, och sen så åkte kameran genom en dörr, om ni förstår vad jag menar, så man såg en vägg passera, och han bara fortsatte, han var liksom på andra sidan väggen. Han hade gått rakt genom väggen. Och det hade de löst så att de hade fotat det här, gått med honom och hade pratat, och så hade de klippt precis när kameran var ungefär i, gick förbi väggen där. Hade de klippt till när han var i andra rummet och fortsatte gå och prata. Och han gjorde en liten, man kunde höra på ljudklippet också, det var en liten så här, han gjorde upp en liten paus innan han fortsatte att prata. Men jag såg det nämligen för andra gången igår, för jag hade sett lite av det där första gången det sändes. Jättesnyggt. Och sen visar de hur man kan borra ut ett fönster då inne. Man kan ta upp en dörr. Det var nämligen därför han gick igenom väggen. För han sa, här skulle man egentligen sätta en dörr, sa han, och gick rakt genom väggen. Och sen så satte de upp en dörr. Det var lika snyggt det. Då stod kameran där och fotade liksom vägg. Man såg bara en vägg. Och han stod och pratade om det. Och så gick han runt. Gick han igenom den andra dörren. Och så kom han runt. Och så var, oops, så mixades det över till när dörren var, när väggen var upptagen och det var en öppen dörr där. Och så var han liksom på andra, han hade gått in där, han fanns han på andra sidan. Det var så snyggt gjort. Och en sak är att med dagens videoteknik så kan man då stanna, man kan kolla på kameran så att man får exakt samma kamerainställning. För de byggde upp, bara slog ut en hel vägg där och byggde upp en dörr mellan tagningarna. Och då är det klart att kameran lär ju darra röra på sig, men det hade lyckats passa in så att det inte märktes. Vad jag inte fattar hur de lyckas passa in, det var ljuset. Jag skulle ha haft det på video, för att det ljus som var där inne, det var så ljus från solen i första hand. Och det vet man hur det är med solen. Den rör sig liksom över himlen och det kommer moln och så här. Det växlar hela tiden. Så att hur de lyckas få ljuset så konstant där inne mellan de där tagningarna då, som var kanske någon dag emellan, det fattar inte jag. Och så hade de tur med vädret. Jag väntar till samma klockslag nästa dag kanske. Ja, det var jättesnyggt och det var flera sådana mixningar. Och på ett ställe så bara satt han och pratade in i ett rum. Ja, bla 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 bla. Han pratade hur man lägger upp golv. Lägger man upp golv eller sådär. Och så bara satt han sig lite tillbaka. Och så bara, först tänkte jag, aha. Så backade upp liksom en bil i bakgrunden utanför fönstret bara sådär. Jag tänkte, aha, nu råkar han backa upp. Precis när de gjorde den här tagningen så råkar han backa upp där. Men nej, förmodligen inte. För i nästa klipp så klippte de in till den här bilen. Där kom de nämligen med nya fönster de skulle montera in, som de backade upp. Så man såg liksom flaket. Det var så snyggt gjort. Sommartorpet eller vad det nu heter. Med en en programledare som ja, det var han som använde ordet spännande. Det här är ett spännande rum. Spännande. Alltså, jag tänkte, vad är det som är så spännande med det här rummet, tänkte jag. Men i alla fall. Så att det är intressant. Det finns faktiskt en del bra produktion. Och att jag är så fascinerad av sakerna, det kan ju vara det att jag arbetade många år som ljudtekniker på Radiohuset, så arbetade vi väldigt mycket med såna här teknikglädje. Man använde väldigt mycket såna här hantverksskicklighet och liksom mixa, sätta ihop olika grejer så att det inte skulle märkas. Så mesta av de här fantastiska jobben man gjorde, det var för att det inte skulle märkas. Så mycket av det man gjorde liksom, det var för att det inte skulle märkas. Att det liksom bara skulle flyta på utan att någon blev störd. Och det var ju sådana saker de gjorde i det här programmet från Örebro TV igår. Ja, det är kul. Kul när det är sådana saker. Då ska vi se. Har vi nästa punkt på ordningen här. Från Mälarsidan landade spannmål, insjöfisk och andra typer av livsmedel vid Kornhamn.
Va? Vad är det här?
Jo, det är Stockholms historia. Lars Eriksson har skrivit boken Stockholms historia under 750 år. Flera av de stora torgen i Stockholm, Mälartorget, Munkbron, Kornhamn, utvecklades till stora handelsplatser där livsmedel köptes och såldes. Det viktigaste blev snart Hötorget och Kornhamns torg. Åtminstone sedan 1600-talet hade upplandsbönderna fört sina varor till Hötorget, vars namn antyder att inte minst spannmålshandeln var omfattande. Myndigheten gjorde många försök att reglera torghandeln. I 1760 års förordning om mångleri och torghandel benämndes bland annat att spannmål, hö, halm, ved och stockar skulle säljas på Hötorget och Södermalmstorg. På den östra delen av Norrmalmstorg samt Kornhamnstorg skulle alla andra varor utbjudas. Gryn och mjöl fick säljas fritt på vilket torg som helst. Ett hundratal år senare hade Hötorget delats upp i en sydlig del, Månglartorget, där handeln bedrevs i tältstånd, och en nordlig del, Bondtorget, där hästar, andra djur och jordbruksvaror bjöds ut till försäljning av inresande bönder. Det var inte bara upplänningar som kom dit, utan även bönder från Hälsingland, Ångermanland och Jämtland. Av Stockholms alla torg med handel är idag endast Hötorget som har en bevarad, obruten tradition av handel utomhus. Redan 1624 gjorde myndigheterna försök att reglera slakten i Stockholm. Alla borgare befalldes att hjälpa till med timmer till det nya slakthus som höll på att uppföras vid Norrström. Där skulle särskilda slaktare sköta arbetet under stadens överinseende. Medan de borgare som ertappades med privat slakt skulle straffas. I samma anda byggdes under hela 1800-talet ett antal saluhallar. Maria saluhall på Hornsgatan 72 i nuvarande Folkoperans hus. Och vid Hötorget. Saluhallarna i Klara och vid Östermalmstorg samt de två mindre vid Mälartorget och Sveahallen byggdes också. Den största av dem alla var Centralsaluhallen vid nuvarande Kungsbron 23. Och den var i verksamhet mellan 1912 och 1965. Trots alla insatser bestod många problem med ohygienisk livsmedelshantering, främst med mjölk och kött. Åren kring sekelskiftet 1900 gjordes omfattande ansträngningar och fått till stånd en hygienisk hantering av de viktigaste matvarorna. De nya saluhallarna hade dock till en början svårt att fånga kundernas uppmärksamhet, vilket följande klagomål i fullmäktige år 1913 bekräftar, citat: "Det är nödvändigt att något göres. Det är nödvändigt att dessa som kommer tjurskallighet står emot framåtskrigandet på detta område. Det är stadens jungfrur och fruar huvudsakligen får se att man menat allvar med detta och att man vill tillgodose invånarnas bästa när man rest detta miljonhus på Kungsholmen dit centralsaluhallen förelagts. Slutcitat. Till slut vann dock de nya saluhallarna allmänhetens bevågenhet. Och tillsammans med tillkomsten av slakteriet i Enskede 1912 och uppstramningen av mjölkförsäljningen bidrog de till en mera hygienisk mathantering. Debatten var dock ofta våldsam. Och den 16 oktober 1916 kunde socialdemokraten Seth Höglund konstatera i fullmäktige, citat: "Ja, situationen är så förvirrad att jag tycker att man ska med skäl kan säga att mjölken haft samma inverkan på statsfullmäktige som brännvinet." Slutcitat. Ja, där måste vi avrunda för idag. För nu är det dags att säga tack och jag ansvarig utgivare i radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse. På morgonen mellan 7 och 8, radiolars.com och Radio Nacka. God morgon.